Kan det vara så att autentism egentligen är en diagnos vi alla borde ha? Att vi helt enkelt krånglar till det för mycket? Hör mannen som vände sina personliga förluster till tillgångar på riktigt. Bara hjärntillskott med Lydia. Christer Olsson, jag måste säga, jag blev väldigt glad när du svarade på mitt mejl häromdagen. Och jag upptäckte, för du skrev ju det, att du var i Vietnam. Då tänkte jag så här, åh vad bra för Christer, nu har han äntligen lite semester.
Ja, tack.
Och så var det inte det.
Nej, det var det inte. Men sen, det, jag, på sitt sätt hade jag ju det, jag vilar mycket när jag flyger. Jag brukar säga att mitt arbete som föreläsare, det är bara ett nöje. Jag älskar att vara på scen. Jag är lycklig när jag är på scen. Mitt arbete är ju logistiken. För jag vilar på ett sätt samtidigt i logistiken. Trivs du inte med den logistiken, att flyga och resa, och liksom, då funkar det inte. Så jag har ju flugit 12 timmar kan man säga, och vilat, läst, lyssnat på poddar och annat. Så jag har fått hela fredagen vila, lördag föreläste jag och söndag flög jag hem igen. Så måndag morgon var jag hemma igen. Fredag morgon åker jag ut.
Men du, är det ofta sådär att du har små korta skott lite överallt i världen?
Ja, inte ofta är det inte, det ska jag inte låtsas. Men det är väl ett par, tre gånger per halvår i alla fall.
Mm. Du, en av Sveriges mest efterfrågade inspiratörer, det har ju du varit länge.
Ja, är det inte
vad
fascinerande?
Roligt. Jo,
ja.
Det stämmer ju, det är verkligen så. Men jag har sällan hört vad du själv blir inspirerad av, för det varierar ju äldre man blir.
Ja.
Till slut kanske man är så fånig som man tittar på blommorna och blir inspirerad av det, men ja. Om du förstår vad jag menar, ja. Vad fångar dig nu för tiden?
Just nu är det faktiskt väldigt mycket nya härliga människor som jag får träffa efter att jag var med i Alexander Pärleros podd. Det får ni väl klippa bort om det.
Nej, ingen fara, han är så välkommen här också.
Men jag var med i Framgångspodden och nådde en helt ny målgrupp. Så idag får jag lära mig av så många unga människor. Jag fick ett fantastiskt mail nu som jag läste på flygtåget på väg hit. Från en tjej som heter, ja, det ska jag inte, ja, Victoria. Och hon skrev liksom, jag är beredd att ge vad som helst. Jag har bestämt mig, jag vill jobba med det du gör. Jag vill praktisera hos dig. Och ha klart för dig en sak, om du inte tackar ja till detta så kommer inte tomten. Och så skrev hon lite mer då som gjorde det relevant för mig att faktiskt skriva tillbaka. Att hör bara av dig så hittar vi en tid. Alltså jag har nått en ny målgrupp även om jag har varit engagerad väldigt länge. Så nådde jag via den podden en helt ny generation. Och av dem lär jag mig så mycket. Jag har fått privilegiet att coacha 27-åriga entreprenörer, unga liksom idrottstjejer och ja, människor som har vanliga jobb. Och jag får, det är min största inspirationskälla just nu. Det är många unga. Jag har skapat ett nytt koncept ihop med Maria och Sofie som heter Fearless Minds. Som också en konsekvens av det. Två 30-åriga fantastiskt spännande tjejer som behövde mina gråa hår.
Så kan det vara faktiskt.
Ja, faktiskt. Och vi är en jättebra kombo.
Mm. Jag tror vi har det gemensamt. Jag tycker väldigt mycket om att prata om ungdomar och med unga. Ja. Men samtidigt så är det ju lite grann att när man pratar med arbetsgivare så säger vissa, ja men de är så hopplösa. De kommer alltid dit på arbetsintervjuer och undrar, vad är det inne för mig här? What's in it for me? Och det har ju du också pratat om.
Ja.
Hur ska man hantera denna fantastiska unga potential på bästa sätt? Nu pratar jag tonåringar ända upp till dina 30-åringar där.
Ja, jag tror ju bara att möta dem vuxet, såklart. Att möta dem som vuxen, att förklara liksom att det förhållningssättet, den frågeställningen är fel ställd. Du tänker fel, skulle jag säga, helt rätt upp och ner bara. För är det som är din inställning, what's in it for you, då kommer du och jag inte ha något gemensamt. Så då blir det inget jobb här. Utan här tillför vi värde till varandra och andra i nämnd ordning. Vi är en grupp människor som jobbar här och vi hjälper varandra. Vi går inte omkring och funderar på hur ska jag kunna använda dig, hur ska jag kunna nytta med dig. Utan vi funderar på hur kan jag hjälpa dig, hur kan jag hjälpa min kollega, hur kan jag hjälpa liksom min chef, hur kan jag hjälpa våra kunder. Och det är en mindset som du måste ha. Och egentligen så har vi det i grunden. De är bara lurade, hävdar ju jag. Det är liksom ett fräckt säg. Och de är lurade att de tror att det är att visa självförtroende. Och det är det inte.
Kan det vara så att skolsystemet är med och lurar i samhället idag, unga, hur man ska vara? Ja, det här är en ledande fråga, för jag tycker att många gånger så är inte pedagogiken den bästa och glädjespridandet det bästa i skolan av olika anledningar.
Nej, ja, definitivt. Allt
håller
samverkar
du med om det?
Ju.
Ja, det gör det är jag. Kanske lite farligt att säga.
Nej, men det är det inte. För allt samverkar ju. Och det här är en fråga som jag är väldigt engagerad i för närvarande. Jätteengagerad i. För jag hävdar ju att vi har grundlurat våra barn. Vi grundlurar dem och säger till dem att det viktiga, säger vi, det är att växa upp och bli stark och självständig så att du klarar dig själv. Och det säger jag, det är jag brutal med. Det är ett bedrägeri. För att vara människa är inte att växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Att bli människa är att växa upp och vara så stark och självständig att jag vågar vara sårbar och ta hjälp av andra människor. För jag behöver inte vara så stark och självständig. Jag ska vara bra på det jag är bra på. Sen ska jag jobba ihop med andra människor som är bra på det jag inte är bra på. Det är det som är att vara människa. Det är så vi har evolverat hit i 10 000 generationer. Vi var inte jägare allihopa. Och vi var inte liksom jordbrukare eller födde inte barn allihopa. Och vi lagade inte mat allihopa. Utan vi är, olika människor var bra på olika saker så jobbar vi ihop.
Mm. Det är klassiska kollektiva kunnandet.
Ja.
Men du, det är ju också viktigt att... Jag kan hålla med dig i det du säger. Men det är också viktigt att man som ung har en bra coach, eller? Alla har ju inte det.
Nej, tyvärr. Jag har bra förebilder.
Har ju inte alla heller.
Nej, tyvärr. Är det ju så att alla inte har det. Men jag tror ju att det finns ju jättemånga bra förebilder. Det finns mycket bra skolor och mycket bra i skolan. Men jag är ju inne på det här liksom, att man kanske i skolan skulle inte betygsätta så mycket på individualism utan föra in ämnet samverkan, samarbete. Mm. Sätt betyg på samarbetsförmåga, den har vi inte betyg på. Utan nej, sitt och håll allt för dig själv. Läs, du ska bedömas och kritiskt granskat på din individuella prestation. Jag skulle vilja föra in så här, sen får vi hålla på och jobba ryggen av oss för att få igång liksom bra och fungerande grupper med ganska självklara liksom tekniker och metodiker. Det borde de lära ut i skolan. Mm.
Och det här är ju det som är det mest konkurrenskraftiga idag, just samverkan mellan företag och organisationer. Jaha, ja. Och nätet, allting är gratis, ja. Som är bra.
Jaha.
Men Christer, när du själv var liten, för jag vet ju vilken barndom du hade, inte alls såklart, mamma dog när du var 4 och pappa när du var 15. Då tänker man så här, hur har det påverkat dig?
Jo, vet du vad, den är spännande. Just om vi håller oss kring det ämne vi är i, den är jättespännande. För att det har påverkat mig på naturligtvis, jag kan inte riktigt veta det själv. Nej. Men en av de konkreta faktorerna när jag själv reflekterar över liksom min barndom, för den var väldigt bra. För det första gifte pappa om sig, så jag hade en fostermamma som heter Margareta som var väldigt bra. Men sen hade jag också ett grannskap. Jag fick känna just det här, det sociala samhällets kärlek. Grannfrun hade alltid liksom barkis och prickikorv hemma ifall Christer kom. Alltså grannarna tog hand om mig och brydde sig. Jag blev berörd bara jag pratade om det. Det är jättehäftigt faktiskt.
Mm. Och detta är Lilla Öckerö då?
Detta är Lilla Öckerö, ja.
En ö i skärgården på västkusten.
I Göteborg, ja. Precis utanför Göteborg. Där lärde jag mig någonstans att lita på människor. Och där lärde jag mig liksom att nej, alltså friska människor vill varandra väl. Och sen finns det en och annan som själv har problem. Men de har problem och de kan bli aparta och de kan bli liksom bete sig dumt. Men det är ju människor som har problem. Men friska, sunda människor vill andra väl. Och jag vilar så mycket i det. Och det är ju det som också jag bygger på när jag föreläser. Jag vilar ju att min publik vill mig väl. Vi gör det här tillsammans. Mm.
Men Christer, du verkar så otroligt klok och genomsnäll. Men vad gjorde du av vreden då? Du måste ha blivit arg på att nu försvann mamma och sen försvann pappa. Vad gör man av den här frustrationen som ung?
Jag var nere i diket och vände några gånger. De som känner mig hemma från Öckerö vet att det var ingen liksom klok väg. Utan jag har gjort mycket liksom dumheter som jag tror också hör till ungdomen. Men samtidigt var det samma där. Jag var ute och slirade ordentligt. Men då fanns det faktiskt ett antal personer som sa det här skulle Leif aldrig acceptera. och som tog tag i mig faktiskt. Och jag hade min morbror som hade 4 döttrar och mig som var som min pappa. Och sen är det ju det här som jag då själv jobbar med. Jag fick mentorer väldigt tidigt. Pio blev ju ändå min morbror. Och sen när jag liksom började jobba så sa han, nu är inte jag längre. Jag är för involverad i ditt liv. Du bör ha någon annan rådgivare. Och då satte han mig i kontakt med affärsbekanta, en fastighetsman som heter Torell Alexandersson i Göteborg. Och jag fick träffa liksom äldre, kloka män och lära av dem. Och jag fick träffa Sten Allan Olsson och andra. Som jag fick liksom tillsammans med PO äta lunch med och sitta och samtala med och så vidare. Det var fantastiskt inspirerande. Men jag tror aldrig att jag fick någon vrede, men jag har ju... Samtidigt, en jätteintressant fråga du ställer. Det kan vara den jag använder när jag föreläser. För jag utgår ju från min energi väldigt mycket.
Mm. Och det är ju lite det jag är ute efter. För att den är ju så påtaglig varenda gång. Sen har ju du också, det har ju du också sagt tidigare. Du har dyslexi och kanske en släng av ADHD och allt möjligt. Sånt som folk skryter om nu för tiden. Men det är en sån genuin energi som är mer än alla diagnoser, känner jag i alla fall.
Ja, tack.
När jag hör och ser dig.
Vet du vad? Alltså, jag måste bara berätta. Jag har haft mentorer hela mitt liv. Och en av de mentorerna som har betytt mest för mig, han heter Torbjörn Stockfeldt. Han lever fortfarande, en fantastisk man. Professor i pedagogisk psykologi. Och jag hade privilegiet att få lära mig jättemycket av honom och inspireras av honom. När jag träffade honom alldeles i inledningen så sa han, det är ju fantastiskt, äntligen. Och nu ska jag få träffa en professor i psykologi. Nu ska du få hjälpa mig att bli av med fjärilarna i magen. För jag kände, min mamma dog ju av cancer i magen, pappa i tjocktarmscancer. Och jag kände liksom, jag var livrädd, för jag tänkte, det här äter mig, jag kommer att få skiten jag också. Och det nervcentret här, det kändes så dåligt. Och jag var så orolig för den här nervositeten. Och så pratade jag med Torbjörn och vi träffades några gånger. Så efter en stund så sa Torbjörn, när jag pratade om det här med fjärilarna i magen då. Christer sa, det är inga fjärilar. Det är din reaktor. Den dagen du blir av med det så blir du av med din viktigaste förmåga, sa han. Vilket implicit var, det är nämligen inte din intelligens.
Intressant.
Utan han sa, den dagen du blir av med den, då blir du av med din reaktor. Sen tog det ungefär 2 månader kanske. Sen dess har jag aldrig haft fjärilar i magen. Utan han fick mig bara ända inställd. Älska min energicenter som sitter här. Mm. Och få mig att fatta liksom att det är det som är min stora tillgång. Det är min energi. Det är inte mitt intellekt.
Ja, nu börjar jag också känna efter i magen här. Vad intressant. Och vi pratade precis innan, före vi satte igång bandspelen här, så pratade vi om att du brukar alltid äta frukost på samma tid, var du än är i världen, för att det är magen som styr mer än ljuset, apropå hur viktig vår mage är.
Ja, jag har slukat alla de här Charmen med tarmen och alla de här böckerna. Jo, men jag har, och naturligtvis också av historiska skäl, då mamma och pappa. Men jag har verkligen respekt för det här. Det är samma när vi pratar med människor, pratar vikt och så vidare. Mm. Alltså, det är vad du äter skapar oerhört mycket hur du mår. Mm. Mat och välmående är så otroligt kopplat. Mat och dryck och välmående är så kopplat.
Verkligen.
Och jag har gjort resan fullt ut. Jag vägde 107 kilo.
Det kan man ju inte tro.
Nej,
vägde du så mycket?
Ja, det här är 30 år sedan ungefär.
Och varför?
Det ska jag tala om. Det är precis den här bakgrunden du beskrev. Liten, enkel, väldigt enkla förhållanden. Jag hade en period där vi inte fick ta hur mycket smör som helst på smörgåsen. Och jag gjorde ju en karriär. Jag satt i ett moderbolag på ett investmentbolag. Tjänade oförskämt mycket pengar. Hade verkligen lyckats ta mig till toppen. Och det var liksom hela det här paketet med Armani, Conoleani liksom, och Bruno Magli på fötterna, som jag brukar skoja om. Tutti perfetto. Men jag var väldigt lyckad, men jag var ju inte lycklig. Och då unnade jag mig. För då kunde jag ju förverkliga alla de här drömmarna som jag som fattig liksom fiskarpojk hade. Och då gick jag åt 3-rätters till lunch, jag åt 3-rätters till middag på krogen. Jag åt frukost, lunch och middag på krogen hela tiden.
Larger than life, brukar man ju säga.
Så blev det verkligen. Och jag köpte de där bilarna jag hade drömt om och haft affischer på. ville verkligen revanschera mig på min bakgrund och uppväxt. Så det här revanschism och kompensationspsykologi, been there, done that.
Och när slog du i taket och kände att det här ledde ju ingenstans?
Ja, det var då när det var faktiskt min dåvarande mentor som sa till mig när han såg hur jag, det var också en väldigt vis man, Sten-Åke, och han såg mig, så sa han, Christer, för jag var ju väldigt otrygg, och då gjorde jag det väldigt många människor idag gör. Jag trodde att om jag får gå den utbildningen, om jag åker till London, om jag tar den, och jag var ju personalinformations- och förhandlingsdirektör, gud bevars, jag kunde ju gå vilka utbildningar jag ville, det var ju liksom ingen budgetfråga för mig. Och till slut så sa han, Christer, det här behöver inte löjligt, det du behöver är ingen mer utbildning, Christer, det du behöver det är att träffa en psykolog. Och min inställning till sådana vid den tiden, det var, du, det är inget fel på mig. Och då sa han något jag aldrig glömmer. Nej, Christer, sa han, det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig, men det begriper inte du.
Nej.
Därför borde du träffa en psykolog. För det du letar efter utanför dig själv kommer inte du att hitta det du finner. Han såg ju det här.
Mm.
Utan du behöver gå in i dig själv. Och så träffade jag en psykolog och hon började förklara de här orsakssambanden. Vad hände med en fyraåring vars mamma dör och pappa sen när jag var 15? Och eftersom jag inte var någon skulle jag ju bli någon. Eftersom jag inte var något skulle jag bli något. Och de starka drivkrafter, och de tog mig ända till toppen redan som 30-åring. Och när hon förklarade de här orsakssambanden så blev jag helt förtrollad. För det var ju närmast algoritmiskt. Det var ju liksom otroligt matematiskt, liksom linjärt. Jag tyckte ju att psykologi var flum tills jag träffade henne.
Mm.
Och hon fick mig att förstå de här orsakssambanden och liksom börja tänka på mig själv ur andra perspektiv. Och då hoppade jag av och börja läsa psykologi. Jag är inte psykolog, men jag läste väldigt mycket och försökte förstå mig själv utifrån hennes lotsning då.
Mm.
Så att det var, ja.
Och ur denna källa av kunskap om dig själv ger du nu så mycket till andra. Speciellt den här känslan som jag tror många har, att folk är så otrygga, de utbildar sig, har sig. Och det roliga är ju, Christer, att du själv ger ut böcker och utbildar folk.
Ja.
Ja, hur går det ju?
Men vet du vad? Ja, men det roliga är faktiskt att min senaste bok heter ju Du lever så länge du lär. Men det är också så här att låt mig först ta, Du lever så länge du lär heter den boken. Men mitt förslag till boktitel till förlaget att den skulle heta, det var faktiskt att den skulle heta Nej, du behöver inte en bok till, köp den här och förstå varför. Det var mitt förslag.
Men jag förstår att förlaget inte gick med på det.
Exakt så, men det förstod inte jag. För jag tyckte det var en briljant titel. För de sa, Christer, nej, den får du inte. De som känner dig köper dina böcker ändå, men de som inte känner dig köper inte den boken. Så att nej, då blev det, du lever så länge du lär. Men det jag vill förmedla med den boken, det är ju också att du lär dig hela tiden. Du behöver inte gå till böcker, du behöver inte gå en kurs till. Det är de här ungdomarna som kontaktar mig och skriver mejl till mig på dagarna nu. De undrar, ska jag gå en master? Ska jag gå Copenhagen Business School? Ska jag liksom gå Harvard? Ska jag åka och lyssna på Tony Robbins?
Mm.
Om jag läser dina böcker, om jag lyssnar på dig.
Vad svarar du då?
Gå in i dig själv. Släpp dig fri. Fundera inte så mycket på vad du är. Alltså det var ju det Torbjörn fick mig att fatta. Släpp dig bara fri. Och det är ju det jag gör i mina föreläsningar.
Mm.
Det är ju därför det blir energi och närvaro. Plus att det blir, vi skapar dem tillsammans. För jag har ju ingen färdig föreläsning. Jag har ingen manus, jag har ingen PowerPoint. Utan det händer här och nu. Det är klart att jag har en idé om saker jag vill förmedla och bilder jag vill använda. Men de blir aldrig samma. Det är ju därför jag själv också tycker det är kul.
Mm. Men när man är nu i det här rummet så är hela det här rummet fyllt av din energi. Och det första man känner är så att man vill bara göra en massa saker.
Ja, men tack.
Ja, men vi har en annan sak till gemensamt förutom vårt intresse för unga. Och det är att du åkte ut från ditt klassrum av samma anledning som jag gjorde. Nämligen vi åkte ut för skills som vi idag lever på.
Ja.
Nämligen att prata.
Ja, visst är det fascinerande.
Ja, och jag pratade också för mycket när jag satt där. Och prata utan att räcka upp handen.
Just det.
Och det var, för man ville så mycket.
Ja, exakt.
Och den klokskapen vill jag hjälpa till att förmedla. För det är precis det mina unga tonåringar och andra.
Ja.
Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Men vad gillar du?
Och vad är du bäst på?
Ja. Men det funkar ju inte riktigt det är inte riktigt etablerat och helt okej att resonera så när man ska söka jobb. Och så tänker ju inte alla arbetsgivare.
Nej, men fler och fler. Och när du påverkar, du har så att säga ett fora där du sänder budskap som jag respekterar mycket. Jag har ett fora Alltså, när vi blir tillräckligt många så når vi någon form av en kritisk massa. För, alltså, fler och fler fattar ju det här. Va? Vi fattar liksom att det här är fel. Vi behöver lära av och med varandra. Anders Hansen har gjort jättemycket gott.
Så,
egentligen var det, började ju med Harari och boken Sapiens. Som jag tror väldigt många fick upp ögonen för evolutionspsykologi kring. Och liksom vår historia. Och sen skrev han ju en bok om nuet och sen en bok om framtiden. Så att liksom den trilogin tror jag har betytt oerhört mycket för människor att förstå mera kring liksom vad vi egentligen är för några i den miljö vi är.
Och vi är mycket mer savann än vad vi fattar.
Ja, det är vi. Och jag pratar mycket om det här att alltså, böcker, skola, traditionell utbildning, alltså den är inte mätbar i ett evolutionstidsperspektiv, tiden vi har haft skola, utan vi har lärt av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Mm. Och så har vi reflekterat kring lägerelden och så småningom kring matplatsen. Liksom, det gör vi inte längre. Och det är det som är min stora kritik och sorg idag, att människor inte reflekterar. Men det är ju det lärandet, och det lärandet kan alla, oavsett vad vi har för bokstavskombinationer eller och i flocken. Jag pratar ju mycket om det. Alltså ADHD-människor var perfekta jägare, lite väl järva, hittade nya jakt- och boplatser. Ja. Dyslektiker var dessutom bra på att se mönster andra inte ser. Mm. Det var inte dumt om en liten Greta som satt där mitt i och trula och inte lät sig påverkas av alla känslor. Alltså, och det var inte dumt om en fegis som salta och sylta ifall de där järva jägarna inte kom hem. Alltså, vi begrep rent fysiologiskt att vi behöver vara olika för att den här flocken ska vara funktionell och överlevnadsduglig. Man behövde inga liksom, psykologcoacher som skulle coacha gruppdynamiska övningar för att fatta olikhetens komplementära samverkan.
Det såg man direkt.
Ja, det behövs inte. Nej. För vi fattar det. Det gynnar vår överlevnad att vara mångfald. Mm. Äldre, men, yngre män, kvinnor, allt.
Men du, vi som då är ju i den gyllene medelåldern då här. Jag vet inte hur du upplever det, men är vi inte mitt i någonting som händer och håller på att byta? Alltså, man går från det här, nu vågar jag knappt säga paradigmskifte för det är så uttjatat. Men man ska förhålla sig till detta du beskriver och samtidigt vara i en miljö där alla andra är som vanligt. Och det blir ju väldigt svårt. Det blir ju en svårrörlig koloss på något sätt. Förstår du vad jag är ute efter?
Ja,
hur angriper man detta?
Ja, jag tror kommunikation. Jag tror ju på idén om att prata med varandra. Jag tror ju i alla sammanhang, ju fler vi är som pratar om de här frågorna och påverkar varandra. Jag tror ju på möjligheten att påverka. Har jag inte kunnat jobba med det jag gör? Jag brinner ju för det och jag får ju så mycket feedback på att påverkan fungerar. Mm. Och jag får träffa ledningsgrupper, jag får träffa stora bolagsledningar och jag fick ett jobb nu, liksom jag ska, på tal om resa, jag ska till Italien med ett företag och då vill de liksom ha ett visst program och det, jag kommer att få en jättestor inflytande över liksom,
och vad är det de vill ha hjälp med generellt?
I det här fallet så handlar det väldigt mycket om att de var på en föreläsning och förstod, fick en aha-upplevelse kring det här att potentialen finns redan på plats. Mm. Släpp dem bara fria. Släpp dem bara fria. Ha inte så mycket rollmodeller. Ha inte så mycket arbetsbeskrivningar. Utan gör mer syftesbeskrivningar. Jobba med idé. Jag hade en hel dag med en ledningsgrupp igår. Då vi pratade om idébure. Alltså själva idén. Har du fattat idén? Sen ska du ju vara dig själv, den människa du är. Oavsett om du ska vara ledare, säljare, servicemänniska, läkare eller något annat. Utan, men det är vissa grundläggande idéer man behöver liksom gå tillbaka till och fatta. Och därför säger jag ju liksom att framtiden finns i det förflutna.
Mm. Berätta.
Ja, vi behöver hitta tillbaka till de grundsanningarna. Mm. Att en ledare behöver våga vara sårbar. Alltså när en ledare kliver in i ett rum och är expert, då lutar ju som de andra tillbaka och säger liksom, fine, men du är ju expert, liksom, ta hand om det. Men en ledare som kliver in i ett rum och säger, ärligt talat mina vänner, alltså, nu står vi inför en situation. Jag har aldrig liksom löst det här problemet, för jag har ingen aning om hur vi ska lösa det här.
Så då, befriande att höra det.
Ja, och förstår du vilken kraft han frigör i sin ledningsgrupp, eller hon? När hon säger liksom att det här vet jag ingenting om hur vi ska, jag har aldrig ställts inför det här för, det här behöver vi hjälpas åt. Då alla kavlar upp, alltså den naturliga reaktionen på det är ju kavla upp ärmarna, det här löser vi tillsammans. Mm. Men när jag kliver in i rummet och säger att ja, nu ska jag liksom ta lid på det, jag måste ju skapa trygghet och, så att de får uppfattningen av att jag vet vad det handlar om och så här, ja, då lutar de sig tillbaka och tycker att ja, det är bra, liksom, hen vet ju vad vi ska göra, så säg bara vad vi ska göra så gör vi det. Och hen har ingen aning utan går hem och har ångest på natten.
Tyvärr känner jag igen dig i många företagsbeskrivningar, precis ja, ja. Det du säger.
Ja, ja.
Men du som rör dig så mycket mellan olika klasser, och då menar jag både inom företagskulturen och den privata sfären. Du är engagerad i projekt i Sydafrika och du gör så otroligt mycket. Vad är det som bekymrar dig mest? Du är ju ute på en mission, känns det som. Det är ju fantastiskt med ditt budskap, men ja. Någonstans går du väl in i väggen du också och känner det här är svårt. Nej.
Nej, vet du vad? Ja, det är klart att jag gör. Det är så många, jag säger så här, alldeles för många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan.
Är vi tillbaka där igen?
Ja, det är det. Det är det jag har min stora liksom, bekymmer. Att gå fram och säga till människor, nej, du duger som du är. Var inte så bekymrad. Koppla av, släpp dig fri. Släpp in människor. När gav du själv någon gåvan att få känna sig behövd genom att be om hjälp senast? Mm. Du är inte ensam. Alltså, det största gisslet vi har just nu, det är att så många människor går omkring och känner sig så ensam. Omgivna av människor. Och det är en jätteparadox. Mm. Och det bygger på det här bedrägeriet. Jag hävdar att vi har liksom byggt upp att var och en är sin egen dräng. Och what's in it for me? Ensam är stark. Trots att vi evolutionsmässigt vet att nej, ensam är inte stark. Ensam är död.
Och blir, blir du själv om hjälp då? När du
behöver? Ja. Det är som jag nämnde innan vi spelade in här, att jag är bra på att lyssna på rådgivare. Jag läser och lyssnar och frågar. Frågar människor som jag tror kan. Mm. Hur ska jag hantera det här? Hur tycker du jag ska göra med det här? Och jag inspireras av mina kollegor som föreläsare och jättemånga människor. Du har varit en inspirationskälla. Och,
nej,
jo, då.
Jag
tycker du känns äkta i media, så att säga.
Vad roligt, hör ni nu vad Christer säger?
Ja, för det är det jag letar efter, äktheten. Mm.
Och den påverkas varenda dag. Det gäller att vara ståndaktig mot det som påverkar äktheten.
Ja. För det är autentismen. Och det är den,
vilket underbart ord. Fortsätt.
Autentismen är liksom, den är underbar. Och det är underbart för att när du är autentisk, när du är sann, det är det jag försöker få människor, för du behöver inte vara så himla bra. Bara du är sann. Du är bra. Du är bra på massa saker, men du är inte bra på allt. Självklart inte. Det är inte jag. Det är ingen annan heller. Jag får hjälp av en massa människor. Jag har Kristina som hjälper mig med ekonomin. Jag har Gabriella som hjälper mig med böcker. Jag har Karina som hjälper mig hemma. Jag har mina söner, Gustav, Viktor och Ludvig, som hjälper mig med ett antal saker. Jag är fullkomligt. Jag hade inte klarat mig utan aktiv hjälp av dem.
Mm. Tänk att det ska vara så svårt att känna just det du säger. Att jag är bra, men jag är det på grund av olika faktorer som hjälper till.
Ja, för mig är det helt ofattbart.
Men du, vad är nästa steg då? Det kanske, du verkar ju hela tiden vara inne i den här sfären av budskap. Men går det att utveckla Christer Olsson 2.0?
Ja, att få träffa dig och nå en större målgrupp via ett sånt här media till exempel. För att det är det jag brinner för. Jag vill möta fler och alltså träffa fler och påverka fler. Sen är det ju det att min metodik är ju den att jag lär ju mig, jag försöker vara observant på det du sa, nämligen att jag inte lever i en kokong. Jag var i ett sammanhang i förra veckan där jag sa ärligt talat, ni pratar om människors beteende och ungdomars beteende och det är gigekonomin och det är alltihopa. Och alla ungdomar måste liksom skaffa sig en högre utbildning och de måste vara techutbildade och så vidare. Men får jag berätta en historia, jag vet inte hur lång tid vi har på oss.
Jo, det kanske jag på.
Då var det så här att några dagar innan jag var på den här avancerade liksom, konferensen skulle jag vara på Karolinska sjukhuset. Och vi hade meckat med tiden för jag skulle ha en möbelkedja klockan 11 på Hammarby strand. Men vi hade meckat så jag skulle ha dem mellan 9:30 och 10:30 och så skulle jag precis hinna dit till 11. För de ville verkligen ha en dragning. Och då är jag på hotellet. Och ringer jag på morgonen och ska förboka en taxi. Så säger jag, jag vill till Alfred Nobels allé 10 till Karolinska. Jaha, säger tjejen i växeln. Är det i Huddinge eller i Solna? Ja, det är väl Solna. Jag ska till Karolinska. Ja, men det finns en Alfred Nobels allé i Huddinge också. Eller Haninge, jag kan inte Stockholm.
Nej.
Är det Haninge eller Huddinge?
Det där.
Ja, men någon av dem. Som en skojar, det finns det samma adress liksom på de två. På, ja, det gör det faktiskt så. Herregud, så du ska nog ta reda på vart du ska, säger hon. Så har du tid att vänta? Ja, så jag väntar. Så jag gick in i telefonen i mejlen och konstaterade, herregud, jag ska till Haninge. Och då säger hon, då ska du nog åka nu.
Ja.
Då ska inte du förboka, då ska du åka nu. Och hon räddade ju min dag. Så jag sa, vad heter du? Liksom, jag måste få skicka dig en blomma och en bok. För jag hade ju stått i Solna och undrat, var är de? Och de hade stått där med allt roddande och undrat, vad i hela friden är han? Och när jag sätter mig i taxin sen, så fick jag en sån flashback. Och det är ju så här min hjärna funkar. Då funderar jag på, nu sitter jag här. Hur många, hon räddade min dag. Jättemycket. Hur många människor har jag servat redan idag? Mm. Och då spårar jag ju ända bara. Jo, de arbetarna som byggde traktorn, som bonden plogade åken med. För att så säd som han sen skördade med skördetröska gjorde av andra arbetare. Och sen skickade han säden med en lastbil som gjorde av lastbilsproducerande arbetare. Av en chaufför som kör säden till en kvarn. Där mals den av arbetare på en kvarn. Som sen levererar mjölet via en lastbil och en lastbilschaufför till ett bageri. Är du med?
Ja.
Och där bakas det av människor, arbetare på ett stort bageri. Så kör de till hotellet. Vem har servat mig? Jo, hon som städar och bäddar min säng. Mm. Receptionen. Och nu sitter jag i en taxi byggd av Volvo-arbetare på Hisingen. Kör av en taxichaufför på en väg. Är du med? Och sen kaffet plockat i Sydamerika. Hela. Ah. Och hur många av dem är akademiker och tech, behöver high-tech-kunskap?
Mm. Jag tror jag fattar poängen, Christer, faktiskt. Och det föranleder mig. Nej, när du bara pratar om taxi och vart du skulle, så föranleder det mig att prata om en annan boktitel som du har, som är den senaste boken, tror jag. Vart är du på väg och vill du dit?
Nej, det är faktiskt min första bok.
Är det din första bok?
Ja.
Men den är ju hyperaktuell igen,
ja.
Då skulle jag vilja
säga.
Och den frågan kommer ju nu till dig, Christer. Ja. Vart är du på väg och vill du dit? För jag menar, allt är inte självklart för dig heller, fast du lär ut allting.
Jag är på väg. Vet du vad som är min dröm? Det är att kunna lyckas med det som Mia Skäringer har lyckats med. Fast med mina budskap. Globen.
Nej.
Jo, det är
eller
liksom.
Eller nej, säger jag. Ja, menar jag. Ja.
Det är min dröm. Alltså att nå fler med mer. Den är så enkel. Jag vill nå fler med mer. Idag har jag en öppen föreläsning här i Stockholm. Då har jag 250 människor som lyssnar på mig på Biograf Sture. 250 underbara människor alltså jag triggas oerhört mycket av det, så jag vill helt enkelt bara nå fler med mer, för det är det jag brinner för.
Men vad hindrar dig?
Ingenting, det är därför jag sitter här nu och hoppas nå fler med mer. Och rätt vad det är där ute sitter någon som säger, det där var en intressant utmaning, det skulle vi kunna göra något av.
Och livet är precis så, Christer, faktiskt.
Ja.
Stort tack för att du kom hit, jag är helt uppfylld.
Tack så hemskt mycket, härligt samtal var det verkligen.